Det tycks som om vi lyckas hålla festen igång än så länge. Men det ska komma ett snöpligt och plötsligt slut en dag. En dag ska festen komma att vara över, definitivt slut. Himmelens Gud ska nämligen ha sista ordet också i ditt liv, också i den svenska historien. Daniels bokens femte kapitel illustrerar på det mest dramatiska sätt just den sanningen. Konung Belsassar, han var som en modern västerlänning han, fast han levde för 2500 år sedan. Invaggad i en falsk trygghet bakom Babels väldiga murar, trots det faktum att just Mediens och Persiens förenade här hade belägrat staden sedan längre tid tillbaka. Och trots att det här hotet var för handen, ofrånkomligt liksom, så vägrar han acceptera faktum. Och istället så inbjuder han till ett stort gästabud. Om vi går tillbaka lite grann i historien för att förklara vem denne Belsassar nu är. Nebukadnessar kommer vi ihåg sen de tidigare kapitlen i Daniels boken. Men han var nu död sedan 23 år tillbaka. 562 före Kristus dog han. Och efter hans död så blev det en orolig maktkamp om tronen i Babel. Och flera regenter avlöste varandra genom mordkomplotter och sammansvärjningar. 556 ryckte Nabonidus åt sig makten genom en sammansvärjning. Men bara efter några år så lämnade han Babel och överlämnade makten och regeringsansvaret åt sin äldste son Belsassar. Själv for han tydligen ner till Arabien, Saudarabien, och byggde sig ett palats i Tema. Det här allt enligt utombibliska källor. Så Belsassar är troligen Nabonidus son, men Nabonidus var gift troligen med en dotter till Nebukadnessar. Så när i det här kapitlet Belsassar kallas för Nebukadnessars son, eller Nebukadnessar kallas för Belsassars fader, så betyder det egentligen morfader. Det är bara det att i arameiskan, som det här är skrivet på ursprungligen, eller kaldeiskan, fanns inget ord för morfar eller farfar, utan fader kunde betyda också farfar eller morfar. Så vi får ha det i minnet när vi läser det här kapitlet. I kapitel 2, nästan 70 år tidigare, hade ju Daniel uttytt den här drömmen om bildstoden som Nebukadnessar hade haft. Och sagt att det gyllene huvudet som symboliserade Babel ändå skulle komma till ett slut. Och Babels rike skulle ersättas med ett nytt rike. Och det är denna profetia som nu håller på att gå i fullbordan i det femte kapitlet. Tänk vilken fantastisk bok Bibeln ändå är. Jag vill att ni ska veta om att det finns ingen annan religiös urkund, ingen annan religionsbok som har profetior. Bibeln är ensam i sitt slag att uttala händelser som ligger långt in i framtiden och som vi fortfarande väntar på ska uppfyllas. Men här ser vi nu att en 70-årig gammal profetia håller på att gå i uppfyllelse. Daniels boken vill markera ett budskap framför alla andra, nämligen att det är Gud den högste som råder över människors riken. Och att en dag han själv ska komma för att upprätta sitt rike på den här jorden. Det ska bli slut på den mänskliga maktens stolthet. Men vi vill ogärna tro det. Att det finns en Gud som ska ha sista ordet. Istället för att bekymra sig över det hot som Babel nu var utsatt för, så tar sig Belsassar till med att anordna en stor fest. Som om ingen fara alls var på taket. Ett riktigt dryckeslag med vin, kvinnor och sång. Ja, det står att det var tusentalet stormän inbjudna. Och konungen hade sina gemåler och bihustrar med sig. Hela sitt harem. för att förnöja de manliga gästerna under nattens timmar. Babel bjöd på allt. Kanske anordnade Belsassar den här festen för att liksom styrka sitt eget vacklande mod och sina stormäns mod och stärka sin tro på Babels gudar, som nog säkert skulle komma till deras räddning och undsättning. Eller kanske han genom festen ville visa att han alls inte var rädd, att han alls inte var orolig, trots att Babel, den väldiga staden, nu var belägrad. Men Babel var ju ointagligt. Visst var det väl det? Det var lika som man ville intala sig att det var omöjligt att någon olycka skulle kunna drabba dem. Matförråd hade man så att det räckte i många år framåt, och vatten fanns det gott om. Varför bekymra sig? Fienden kommer säkerligen att tröttna snart. Vi är ju det väldiga Babel. Och så skålade man till äran av sina gudar. Men man behövde vinet. Intressant. Man behövde den berusande och bedövande inverkan som de alkoholhaltiga dryckerna kunde ge. Mitt i sin störskhet, mitt i sin egen förmätenhet och storhet, så flydde man från verkligheten genom berusningen. Och den natt som just hade gått, och den natt som just nu har gått här i Göteborg, har många människor gjort precis samma sak. Men söndagsmorgon kom, och måndagmorgon kommer med sin obevekliga, bistra verklighet. Vad är det som gör, mina vänner, att vi i vårt trygga och ståtliga Babel, konungariket Sverige, har ett sånt behov av att berusa oss, så att det troligen är ett av vårt samhälles största problem, detta med alkoholism? Är vi inte så trygga efter allt? Gästerna vällde nu in i den stora festsalen, som var upplyst med facklor längs väggarna. Och det kom stormännen i sina finaste kläder, praktfullt uppklädda. Konungen satt på en liten upphöjd plats för att han liksom skulle ses och synas av alla. Och det var han som dirigerade hela festen. Och i konungens närhet fanns också en stor ljusstake som särskilt lyste upp den platsen omkring honom. Musiken spelade upp. De feta maträtterna började serveras. Och vinet började flöda. Ingen talade längre om det obehagliga faktumet att Babel var omringat. Skratten började istället eka i festsalen, och stämningen började bli riktigt god. Det rådde en bekymmersfri atmosfär i Babels palats, som om allting var under kontroll. Det var en uppsluppen, lättjefull mynterhet. Vinet började sakta men säkert ta sitt grepp om stormännens stolta hjärnor. Belsassar själv, han kände sig tydligen i väldigt fin form nu. Han kände sig som en riktig konung. Visst var han konung. Stor, säker, stark, mäktig. Inte rädd för någon eller någonting. Ni vet vilken verkan vinet har. Och han fick liksom en okuvlig lust, verkade som, att ytterligare imponera på sina gäster. Här gällde det att hitta på någonting ovanligt, någonting annorlunda, någonting djärvt, någonting som verkligen skulle få deras applåder och hurrarop. Kanske någonstans långt bak i hans hjärna det ändå fanns ett obehagligt minne av vad hans morfar Nebukadnessar hade gått igenom. Denna förödmjukande upplevelse som Gud hade låtit honom erfara, det för att han hade vandrat i högmod. och som hade slutat i att Nebukadnessar ändå erkände Gud, den högste. Kanske var Belsassar rädd innerst inne. Men Belsassar tänkte sannerligen inte låta någon främmande folks Gud få makt med honom, inte. Och så kommer den här tanken smygande. Och han tyckte den var genial. Varför inte hämta själen som min morfar Nebukadnessar rövade ifrån judarnas tempel i Jerusalem och skåla ur dem själen? För att riktigt bekräfta att den guden inte har någon makt med mig, inte. Och stormodigt befaller han att kärlen ska hämtas till festsalen. Och så står det: under vinets välde gjorde han detta. Vers 2. Det vill säga, i nyktert tillstånd kanske han inte skulle ha gjort en sådan dumhet. Man gjorde vanligtvis inte så i Babel. Man ville visa respekt även för andra folks gudar och inte förgripa sig på dem. Men under vinets välde och alkoholens inverkan så händer ju de mest fruktansvärda saker. Alkoholen har dödat fler människor än historiens sammanlagda krig. Den har förvandlat förhoppningsfulla ungdomar till hopplösa människovrak. Den har gjort visa människor till dårar och vänliga människor till vilddjur och brottslingar. Och den har ödelagt äktenskap, hem och familjer. Och den fortsätter sin förödande framfart i vårt välbärgade samhälle. Under vinets välde kom Belsassar att utföra den mest dumdristiga handlingen i hela sitt liv. Den gärning som slutgiltigt skulle komma lika som bägaren att rinna över och göra ett definitivt slut på hans rikes dagar. Observera i det här kapitlet att hans berusande tillstånd inte innebar någon förmildrande omständighet när Gud räckte ut sin mäktiga hand och skrev domtexten över hans liv. Det är klart nu, Belsassar. Det är slut nu. Med hast hämtades kärlen. Och man började fylla den med Babels vin och dricka till sina gudars ära. Det står: gudar av guld, silver, koppar. Låter som rena olympiaden. Järn, sten, trä. Det här var ju livat. Det här gick ju bra. Nebukadnessar, min morfar, måste ha varit en svag stackare som sprungit och böjt sig för judarnas gud. De gyllene kärlen som konung Salomo för länge sedan hade låtit tillverka för att användas i den heliga tempeltjänsten i Israels tempel i Jerusalem, de höjdes nu till Babels förgängliga gudars och avgudars ära. Och så skändades Guds namn och smädades himmelens Gud. Det var ett övermodigt tilltag. Man skrattade och ropade ut sina bifall. Det här var ju festens höjdpunkt. Och Belsassar tyckte nog att han hade gjort ett riktigt paradnummer. Men just som han höjde bägarna än en gång för att än en gång prisa sina förgängliga gudar, så var det lika som armarna stelnade halvvägs innan bägaren nådde läpparna. Belsassar blir stel i hela kroppen. På den vitmenade väggen framför honom ser han plötsligt någonting som får hans ansikte att skifta färg och blekna, står det. Och alla märker hur konungen plötsligt sitter och stirrar. Och allas blickar vänds mot den vitmenade väggen som ljusstaken särskilt upplyste. Och i den för några sekunder sedan så skränande festsalen utbreder sig nu en spöklik tystnad. Man ser någonting förskräckligt. Den välputsade, upplysta väggen vid ljusstaken. Där ser man plötsligt en hand. En människohand som skriver. Men bara en hand. Ingen kropp till handen. Och alla är plötsligt medvetna att här är någonting övernaturligt på gång. Och texten som skrivs i hemlighetsfulla ord och tecken fyller alla med en stark känsla av olust. Och särskilt Belsassar. Och för varje bokstav som skrivs så tilltar skräcken. Och i vers 6 och 7 så står det hur han uppfylls av oroliga tankar. Och hur hans länder börjar skälva och hans knän börjar slå emot varandra. Stundens plötsliga allvar har gjort honom spiknykter på sekunden. Och det svaga, falska, bedrägliga mod som vinet hade ingivit överger honom nu och får honom att stå där som en ensam, övergiven stackare. Han är för orolig för att ha ro att sitta ner på sin vackra tron. Och han är för svag av skräck för att orka stå uppriktigt. Stoltheten och sturskheten är så som bortblåst. Babels konung som så självsäkert dirigerat hela festen och haft den under sitt kontroll. Står den nu på podiet som en ömklig, hopkrupen, rädd hund. Och när texten är färdigskriven på väggen och handen försvunnen, så riktas ju allas ögon emot konungen på podiet och undrar vad han nu ska ta sig för. Och det är uppenbart att han helt har tappat besinningen. I vers 7 står det att han ropar med hög röst och befallde att man skulle hämta Babels besvärjare och kaldéerna och stjärntydarna. Känner du igen scenen? Babels vise hastar till hovet. Men hur de än bryder sina hjärnor, så förmår ingen av dem att uttyda texten på väggen, trots att konungen i sin förtvivlan har utlovat den högsta tänkbara bemärkelse. Purpurmantel, konungslig klädsel, den gyllene kedjan om halsen, och den ska bli tredje herren i riket som förmår tyda texten, det vill säga efter honom och hans far. Tredje herren i riket, en åtråvärd position. Men Babels vise förmår ingenting, och Belsassar är desperat. Men du förstår, Guds uppenbarelse kan aldrig tolkas med hjälp av mänsklig visdom. Det är likadant i vår tid. Man ropar efter vetenskapen, den så kallade, för att svara på alla frågor, även de som har med livets mening och vårt ursprung och härkomst och framtid att göra. Även de ting som helt ligger utanför vetenskapens ramar avkräver vi besked om. Vi tror att den har en förklaring på allting. Säger vetenskapen att vi är en produkt av slumpen, så är vi det. Då är vi bara djur. Men det intressanta är ju också sant i vårt samhälle, att samtidigt som vi har denna övertro till vetenskapen, så har vi ett tilltagande intresse för okulta fenomen. Det var inte bara i Babel som man höll sig med astrologer. Att bry sig om veckotidningarnas horoskop är precis samma sak som att tillkalla Babels vise. Och Gud har för länge sedan sagt till sitt folk: hos dig må icke finnas någon som befattar sig med trolldom eller teckentydning. Ingen som förhar besvärjelsekonster. Ingen som frågar andar eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda, som spiritisterna gör. Babels vise och deras oförmåga att tyda texten drev Belsassar till ännu större förskräckelse, och nu sprider sig skräcken till hans stormän, står det. Alla står där i stor skälva. De börjar kanske förstå allvaret av deras vanhelgande tilltag och företag. Och det är en ödesmättad stämning som har gripit människorna i festsalen. Och den tilltar när Babels vise i oförrättat ärende lämnar dem ensamma åt sitt öde. Alla var obehagligt berörda. Ingen visste vad man skulle göra. Hela festen hade kommit av sig, men ändå var det ingen som förmådde att lämna salen. Alla var så som förstelnade. Ryktet sprider sig ut på Babels gator och kommer inför konungamoderns öron. Och hon kommer till festen. Och hon vet råd. Hon levde ju som dotter vid Nebukadnessars hov och vet vad hennes far gick igenom. Och hon kände till Daniel. Och hon säger till sin orolige son: kalla till dig Daniel, en av de judiska fångarna. I honom bor heliga gudars ande. Han har en gudomlig förmåga att uttyda drömmar och klara av svår hanterliga saker. I honom finns insikt, förstånd och vishet. Lik gudars vishet, säger hon. Det var ju försmädligt att behöva kalla till sig en av de judiska fångarna, när man nyligen hade skålat ur kärlen från de judiska fångarnas tempel. Men Daniel tillkallas. Belsassar måste få veta sanningen nu. Och nu kommer den åldrige Daniel till hovet. Han är i 80 års ålder nu, mina vänner. Han är inte längre i aktiv tjänst vid hovet, tydligen pensionerad eller degraderad av Belsassar. Men hur tjusigt är det inte att se hur han ännu i sin ålderdom får vara ett instrument för Gud den högsta. Allt för många väntar med att söka Gud till den dag då allting har gått i bankrutt, som nu för Belsassar. Nu gick det bra att kalla på Daniel, när alla andra vägar hade försökt och misslyckats på. Min vän, Gud är värd att han får ditt liv nu, medan du ännu är i din krafts dagar och har dina själs förmögenheter i behåll. Vänta inte tills du ligger där och knappast vet hur du tänker längre. Belsassar kunde ha sökt Gud långt tidigare. Nu tvingades han att få med Gud att göra, men inte som frälsare, utan som domare. Vilken tragik det är att världen inte ska söka Gud förrän dess egen sista stund står för dörren, precis som profeten Amos har siat: jag ska sända en hunger, inte efter bröd, en törst, inte efter vatten, utan efter Guds ord. Men på den tiden ska man driva omkring från hav till hav, från norr till öster, och hit och dit för att söka efter Herrens ord. Men man skall icke finna det. Ska du höra till dem som förtvivlat en dag ska söka svaret från Gud den högste? Men det ska vara för sent. Och du behöver inte vänta. Idag kan du få ta emot hans frälsning. Men i Belsassars fall söktes hjälpen alldeles för sent. Hans handlande den här kvällen var lika som ett klimax på ett helt liv av olydnad. Och ett helt liv av trots emot himmelens Gud. På tronen sitter nu Belsassar i sin sköra världsliga makt. Han är ännu relativt ung, övermodig och stolt. Framför honom står en ödmjuk, åldrig Herrens tjänare, en Guds profet, trogen Gud sedan tonåren. Han står där framför den världsliga tronen i Babel, framför Babels alla stormän. Daniel står där i majestätisk värdighet och med ett himmelskt lugn över sig. Han är den enda i den stora festsalen som inte är rädd. Den enda som inte fruktar. Han vet vad som är på gång. Och Babels vise och Babels alla stormän i sina fina kläder spetsar sina öron för att riktigt lyssna till den gamle mannens ord. Är det inte en intressant scen? Plötsligt måste det stolta Babels alla officerare och generaler lyssna till Herrens ringetjänare. Den är ensamme profet som har framlevt sitt liv under Gud mitt i ett hedniskt rike, men vuxit i andlig styrka och kraft och ännu sin ålderdom är mäktig att bli ett instrument i Guds hand och frambära budskapet från Gud till sin tid. Och vilken tjänst för den gamle Daniel. Alla vet nog redan nu förstås att festen, den är över. Det är Gud som ska ha sista ordet. Också Daniel hade blivit erbjuden, eller blir erbjuden, den här generösa belöningen. Du Daniel, om du kan säga mig uttydningen av texten, så ska du få den purpurfärgade manteln och den gyllene guldkedjan om din hals, och du ska bli upphöjd till den tredje mannen i riket. Men lyssna till Daniels storslagna svar. Vers 17. Då svarade Daniel och sa till konungen: dina gåvor må du själv behålla, och dina skänker må du ge åt en annan. Dem förutan skall jag läsa skriften för konungen och säga honom dess uttydning. Daniel var inte intresserad av världsliga förmåner. Han visste att de var kortlivade. Kanske det finns några här idag som låtit sig luras av de privilegier och förmåner som denna världen lockar med. Det är falskt, det är kortlivat, temporärt, inte värt priset. Och Daniel låter sig inte köpas av mutor. Daniel vill vara fri och obunden av människor när han ska frambära Guds budskap. Det är en fara att låta sig bindas av inflytelserika personer, särskilt om man vill vara en Herrens tjänare. För detta är ett budskap som ibland skär genom själ och ande, märg och ben. Och även gäller det inflytelserika. Men det finns sådana som vill styra Herrens tjänare med lite makt och myndighet för att få dem in i sina planer och utnyttja dem för sina egna syften. Därför säger Paulus: jag vill vara fri och obunden av alla för att frimodigt våga förkunna Guds ord till vem som helst. Är det människor jag söker vinna för mig, eller är det Gud? Nej, om jag ännu ville vara människor till behag, så vore jag icke en Kristi tjänare. Man kan inte vara både och. Vilket är du? Angelägen om att vara kompisarna, vännerna, arbetskamraterna? Det viktigaste är ju vad de tycker om mig. Eller är det vad Gud tycker om dig? Innan Daniel ger tolkningen av texten så tar han tillfället i akt och ger Belsassar en riktig predikan. Vers 18 och framåt. Han påminner Belsassar om att det var Gud, den högste, som gav riket och makten åt hans morfar Nebukadnessar. Och du, Belsassar, underförstått, har egentligen bara fått överta makten från din morfar, som ursprungligen gavs av Gud den högste. Han påminner vidare i vers 20 och 21 Belsassar om Nebukadnessars högmod och hur Gud hade tvingats förödmjuka honom genom den där sjukdomen, sinnesförvirringen som kom över honom, du vet, i det fjärde kapitlet. Så att han slutligen efter en lång tid ändå erkände att det är Gud den högste som råder över människors riken och ger dem till vem han vill. Och nu börjar Belsassar riktigt känna att han är ett riktigt parallellfall till sin morfar Nebukadnessar. Men vers 22. Du, Belsassar, borde ha vetat bättre. För du visste om vad Gud har gjort med din morfar Nebukadnessar. Du borde ha lärt dig att det är Gud den högste som regerar. Du borde ha vandrat i ödmjukhet. Men trots din kunskap och din vetskap om Gud så har du ändå inte ödmjukat dig. Och det är det här, Belsassar, som är det allvarliga. Du ser, det räcker inte med att veta någonting. Du kanske vet väldigt mycket. Du kanske har läst den här boken många gånger. Men har det fått någon följd, verkan i ditt liv? I det att du har gett honom rätten att regera ditt liv? Du bär på större ansvar efter denna gudstjänst. Det är för att du vet ännu ett stycke mer. Belsassar borde ha tagit lärdom av historien. Men det tycks vara det sista som vi som människosläkte gör. Idag bör du låta få Gud rätten till ditt liv. Det är det enda riktiga du kan göra. Det är inget offer. Det är inget offer. Det är det enda riktiga. Det är det enda rätta. Nog måste vi beundra Daniels mod. Inför alla stormän och inför Babels konung, inför hela festsalen, så går han till rätta med konungen själv. Han vågar ställa Belsassar emot väggen och säga: Belsassar, du har handlat övermodigt. Du borde ha vetat bättre. Här var en man ifrån Gud som inte fruktade för människor utan vågade säga dem den obehagliga men ofrånkomliga sanningen: skeppet håller på att sjunka och det beror på att ni inte har ödmjukat er under Gud den högste. Daniels ord träffar Belsassars själ som spikar, och han känner hur den obehagliga sanningen griper tag om honom. Och han kan inte slita sig ur dess grepp. Han har förhävt sig emot himmelens Gud, och han vet om det. Emot den Gud, säger Daniel, som har din ande och alla dina vägar i sitt våld. Det är mot honom du har förhävt dig. Mot den Gud som har ditt liv i sin hand. Det är med honom som du måste göra upp. Daniel vänder sig sedan mot väggen. Ni ser hur lugnt han tar det. Först påvisar han orsaken, bakgrunden till vad som nu har hänt. Sen vänder han sig lugnt emot väggen. Det är Daniel, Guds man, som nu är i kontroll över hela festen. Festen som kom av sig. Daniel läser först hela texten. Mene, mene, tekel, ufarsi. Troligen arameiska eller kaldeiska. Kanske bara konsonanterna utan vokalerna. kanske inget mellanrum mellan bokstäverna, och därför blev det så mystiskt och svårt att förstå denna text. Men Gud hade uppenbarat för Daniel den rätta uttolkningen. Och så börjar han i det han vänder sig mot Belsassar än en gång. Med sitt obehagliga uträckta finger. Mene betyder räknad. Ja, det upprepas. Mene, mene. Räknad. Ja, verkligen räknad. Det vill säga färdigräknad. Belsassar. Gud har räknat ditt rikes dagar. Och nu är det färdigt. Nu är det sluträknat. Nu finns det inga mer dagar kvar. Det finns en Gud som också vet om dina och mina dagar. Och han har sagt i sitt ord att vi ska betänka hur få våra livsdagar är. För att vi må få visa hjärtan. Finns det någon här som leker med sitt liv? Det finns en helig och hög Gud som har det i sin hand. Honom bör du ära. Honom bör du ge rätten till ditt hjärta. Daniel läser vidare. Tekel, som betyder vägt. Belsassar, Gud har vägt dig på sin våg. Gud har prövat dig och ditt moraliska djup. Men det fanns inget. Du var alldeles för lätt. Du var så som agnar utan innehåll. Du vägde ingenting i Guds vågskål. Ditt liv var tomt inför Gud. Du har tillmätt dig själv stort värde. Och det är många som bugar sig för dig, Belsassar. Men Gud, den högste, han är inte imponerad av ditt liv. Hur är det med dig? Vad hjälper det om vi vinner människors gunst? Om vi i Guds ögon väger alldeles för lätt. Daniel läser vidare det sista ordet. Peres, eller ufarsin peres, som betyder delat. Vi säger, ditt rike är delat mellan medier och persier. Sönderfallet. Det är slut nu, Belsassar. Det är slut på makten och härligheten. Det är dags för nästa rikes herrar att inta tronen. Belsassar står som förstummad. Men han befaller att Daniel ska få den rättmätiga belöningen. Daniel är naturligtvis inte intresserad. Han vet att Babel är förlorat. I det babyloniska rikets begynnelse hade Jerusalem omringats och kuvats av Babyloniens härar. Och så småningom också lagts i ruiner. Tempelskatterna hade rövats bort till Babel. Och folket, det judiska folket, hade förts i fångenskap. Titta nu vilken omvänd ordning. Titta nu vilken omvänd ordning det är. Detta väldiga rikes sista officiella handling, utförd av konung Belsassar, dess sista konung, det är att kröna en av de judiska fångarna med den högsta ära och värdighet som man kunde åstadkomma i Babel. De sista ska bli de första. Den trogne gudsmannen Daniel erkänns som Guds profet av Babels alla stormän. Och alla är beredda att ge honom rätten att regera över den. Det är denna makt som Gud har för avsikt att lägga i dina och mina händer som hans barn. Gud ska ha sista ordet. Och vi som är på hans sida av bara nåd kanske ska få vara med att dela regeringsansvaret. Gud ska också ha sista ordet i ditt liv. En dag ska den sista bägaren tömmas också av dig. Det sista skrattet ska skrattas. Sista lönen ska tas ut. Vet du, på många sätt
så tycker jag vår civilisation liknar Babels sista dagar. Vi lever i en tid som fostrar det mänskliga högmodet, stoltheten och självtillräckligheten. Vi är stolta över vad vi lyckas åstadkomma utan Gud. Utan Gud. Vi ståtar med våra präktiga arkitekturer och Babels torn. Men samtidigt tycks den tragiska paradoxen vara för handen att vi ständigt behöver någonting för att döva en inneboende oro i våra själar. Det är lika som det finns stolta människor gott om, men väldigt få trygga människor. Festen hålls igång med hjälp av konstlade medel. Men plötsligt skall våra människopalatser och den svenska stoltheten skakas i sina grundvalar. Jorden och det verk som är och därpå, säger Herren, skall brännas upp igen, bli aska. Vad finns då kvar att beundra? Herrens dag kommer så som en tjuv om natten. Bäst det säga, allt står väl till, ingen fara är på färde. Då kommer plötsligt fördärv över den, så som födslovåndorna över en havande kvinna. Och det skulle förvisso icke kunna fly undan. Vad skulle Belsassar ta vägen? Han stod där, klämd in i ett hörn, med Guds ord framför sig och Mediens och Persiens härar i ryggen. Ingen räddning. Var är du den dagen, min vän? Jag menar den dagen då festen är över, då det inte längre kommer någon pension, då allt har rasat samman. Det finns endast en räddning. Och jag är så glad att jag inte behöver sluta den här predikan som Daniel gjorde och säga ditt livs dagar är räknade. Det vet vi, det är de. Du vet inte hur gammal du kommer att bli. En vet det, Gud den högste. Du ska också vägas på en våg. Frågan är om det ska finnas den kvalitet i ditt liv som godkänns av Gud. Och det finns endast en sådan kvalitet, och det är Kristi rättfärdighet, som Gud har valt att skänka av fri och gränslös nåd till vem som vill böja sig vid detta kors. Av nåd är ni frälsta, icke av er själva, Guds gåva är det. Föraktar du Guds godhet och hans långmodighet och hans mildhet? Föraktar du Guds gåva? Vad ska du då säga den dagen när du måste stå inför honom och avlägga räkenskap, när han har gjort allt för dig? Du ser, du hör antingen till dem som måste avbryta festen plötsligt och obehagligt, eller också till dem som får gå in i en fest för evigt. Men det står så tragiskt i den sista versen i detta kapitel. Samma natt blev Belsassar, kaldernas konung, dödad. Kores förenade här av medier och perser hade kommit på ett genialt sätt att erövra det ointagliga Babel. Floden Eufrat flöt ju rakt igenom under muren. Man avstängde flodens avlopp och ledde den ut i en annan ränna, lite längre norrut, så att vattennivån sjönk och den väldiga armén snart kunde vada in under Babels murar. Festen var över. Plötsligt över. Det är Gud den högste, min vän, som har ditt liv i sin hand. Det är han som ska ha sista ordet. Han som råder över alla människors riken. Idag låter han dig välja. Så älskade Gud dig, världen, att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Evigt liv.